Det här föredraget förutsätter att man lyssnade igår. Då tror jag man förstår det bättre om man lyssnade till Peters föredrag igår om den kristnes självbild och det allmänna prästadömet. Där förklarar han vad en präst är utifrån särskilt Efesierbrevets andra kapitel. Att prästerna, de bär fram andliga gåvor till Gud. Att vi alla är kristna som bär fram andliga gåvor. Vi kan be till Gud. Vi kan be för andra till Gud. Och att vi är ett heligt prästerskap. Sedan tror man också förstår det här föredraget bättre. Och kanske man efter det här föredraget har massa frågor. Då finns det föredrag för 2 år sedan som jag höll om nyckelmakten och bikten. Det finns inspelat i Sankt Johannes. Det går att lyssna på. Och sen har jag haft ett föredrag för 4 år sedan om kallelsen. Att vi som kristna har en kallelse i våra liv. Det ger också en bättre bakgrund för det här föredraget. Och också ett föredrag om offentliga predikoämbetets uppgift som jag hade i Sverige för 3 år sedan. Det finns kanske också inspelat. Det här föredraget om lekmannaansvaret, det är på något sätt en sammanfattning av många olika bibelläror, många olika saker som man kan ha massa föredrag om för att beskriva detaljerna. Det här är inte så fullt av detaljer, men det är ett sätt att åskådliggöra vad lekmannaansvaret handlar om. Och ni får ursäkta min röst här. Jag var förkyld en vecka och det har inte blivit bättre den veckan. Men jag ska försöka tala högt och ni får säga till om ni inte hör. Men vi börjar. Lekmannaansvaret. En definition. Vad är en lekman? Om vi letar upp en definition på ordet lekman i något lexikon, så vill det stå att ordet kommer från grekiskans laikos, vilket betyder en som tillhör folket. Begreppet användes först av kyrkan för att skilja mellan de 2 olika stånden, lekmännen och prästarna, eller lekmännen och det andliga ståndet och det världsliga ståndet. Senare används begreppet också för att beskriva icke-lärda eller icke-utbildade män inom olika världsliga yrken. Vi talar bland annat om lekmannadomare inom juridiken. Det är människor utan juridisk utbildning som tillsammans med utbildade domare dömer i en domstol. Fortfarande idag beskriver ordet lekman inom bekännelsekyrkorna de människor som inte har någon teologisk utbildning och som inte har blivit kallade till ordets tjänst, väljer jag att kalla det här, eller det offentliga predikoämbetet eller ämbetet som man ofta kallar det också. De som inte har blivit kallade till ordets tjänst inom kyrkan och som därmed heller inte blivit ordinerade som en synlig bekräftelse på kallelsen. Det hela börjar med missionsbefallningen. Här har det hela sitt ursprung. I slutet av Matteus evangeliet ger Jesus sin befallning åt lärjungarna vad de ska göra med det budskapet Jesus har gett dem. Där står det: gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Står i Matteus 28, vers 19-20. Helt i slutet av det evangeliet. Matteus, han berättar att det var till sina närmaste lärjungar Jesus gav detta uppdrag. Och eftersom vi vet att den helige ande väljer sina ord med flit, så ska vi märka oss att det står lärjungar och inte apostlar i vers 16. Där står det: de 11 lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. Då trädde Jesus fram och han talade till dem och sade: gå ut i hela världen. Missionsbefallningen, den gavs alltså till dessa män på grund av deras tro. De följde efter Jesus därför att de trodde på honom som sin frälsare. Den gavs inte till dem därför att Jesus gjort dem till sina apostlar, det vill säga därför att de var av något särskilt andligt stånd, att de hade en särskild kallelse. Det var inte därför de fick missionsbefallningen. Den gavs på grund av tron i hjärtat, inte på grund av den särskilda kallelse till apostlar de fått som en följd av deras tro i hjärtat. Missionsbefallningen, den gavs åt alla kristna. För alla troende till alla tider gäller befallningen att gå ut med budskapet om frälsaren och att döpa i den treenige Gudens namn. Till tidens slut säger Jesus att han ska vara med de kristna. Det var inte endast för de 11 lärjungarna som stod framför honom just då, utan till tidens slut. Vi kan säga att befallningen att sprida evangeliet, den gavs åt lekmännen. De vars kvalifikation för uppdraget är tron i hjärtat. Det är det som kvalificerar dem. Tron i hjärtat. Nyckelmakten. Gud, han gav sitt ord åt de kristna, åt lekmännen. Det var inte så att han gav det åt en särskilt utvald grupp människor som han gav bestämda titlar. Nej, evangeliet, de goda nyheterna om frälsningen i Jesus Kristus, Guds son, det gavs åt dig och mig. Åt alla människor i hela världen. Den gavs åt fabriksarbetaren och åt jordbrukaren, åt fiskaren och åt jägaren, åt gammal och åt ung, åt man och kvinna. Frälsningen, den gäller alla människor. Jesus frälste alla med sin laguppfyllelse i vårt ställe och med sitt offer på korset, med sin kropp och med sitt blod. Det är därför naturligt att budskapet om frälsningen också tillhör alla kristna. Det tillhör dem alla för att de ska ge det vidare. Och med evangeliet följer också bruket av dopet och nattvarden. Detta tillhör också alla kristna gemensamt. Evangelium i ord och sakrament tillhör alla kristna. Med nådemedlen följer också makten att lösa och binda människor i deras synder. Himmelrikets nycklar, det som vi kallar för nyckelmakten. På samma sätt som evangeliet så tillhör också nyckelmakten alla kristna människor gemensamt. I Matteus kapitel 16 får vi höra om Petrus bekännelse att Jesus är Messias, den levande Gudens son. Igen så är det lärjungarna Jesus talar med här, Matteus 16. Han frågar dem vem de säger att han är. Vem tror ni att jag är, frågar han. Då ger Simon Petrus sin bekännelse till honom som Messias. I vers 16 av Matteus, i vers 18 i kapitel 16 säger Jesus hur han ska bygga sin kyrka, nämligen på den bekännelse som Petrus givit om honom. Om vi ska låta grekiskan tala och visa på hur grammatiskt, språkligt omöjligt det är att Jesus menar Petrus person eller särskilda kallelse till apostel, så står det: du är Petros och på denna Petra ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. Petrus, det är ett maskulint ord, medan klippan, det är ett feminint ord. Det är omöjligt att Klippan syftar på Petrus person. Eller som Martin Luther förklarar saken: Petrus, han är en der och Klippan en di. Gud, han bygger alltså sin kyrka, sin församling, på den bekännelse som Petrus givit, att Jesus Kristus är den levande Gudens son. Denna bekännelse till Kristus är det den kristna kyrkan måste ge för att vara Guds kyrka. Ger den inte en sådan bekännelse, så är det inte en kristen kyrka, det är inte Guds kyrka. I versen efter, i vers 19, ger Jesus himmelrikets nycklar åt Petrus. Han ger dem åt Petrus som representant för alla troende människor. Petrus, han står där som den bekännande Petrus tillsammans med de andra som bekänner sig till honom. Jesus säger: jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen. Två kapitlar senare, i kapitel 18 i Matteus evangeliet, så framgår det tydligt att nyckelmakten gav Jesus till alla kristna. Han undervisar sina lärjungar och talar om för dem hur de ska hantera en broder som syndar. Först, gå till din broder enskilt. Om det inte hjälper, ta med ett eller två vittnen. Om det inte hjälper, säg det till församlingen. Det börjar mellan bröder, mellan de troende. Johannes, han skriver också om nyckelmakten som gavs åt de kristna i kapitel 20, vers 23 i Johannes evangeliet. Där skriver Johannes: om ni förlåter någon hans synder så är det förlåtna, och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Nyckelmakten gavs åt alla kristna. Sen lite om det allmänna prästadömet. I första Petribrevet skriver aposteln Petrus: men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att förkunna hans härliga gärningar. Ett kungligt prästerskap. Alla kristna är präster i egenskap av den tro vi fått som gåva i våra hjärtan. Som präster är vår rättighet och uppgift att förkunna Guds härliga gärningar. Det betyder att alla troende har den samma rätten och den samma plikten att predika Guds ord för andra människor. Det är inte bara något som pastorn ska göra. Varje förälder har i uppgift att undervisa sina barn i den kristna tron i sitt hem. Varje man har i uppgift att undervisa sin familj. Varje kristen, varje troende, har i uppgift att förkunna Jesus för de människor de råkar i sin vardag. Många tänker att den människa som är bäst lämpad att nå ut till andra människor med evangeliet är den som församlingen har kallat att förkunna Guds ord för sig. Men det är ofta inte alls så att han är den som är bäst lämpad. Varje kristen, varje lekman har ett unikt nätverk av människor i sitt liv som just den människan har unika förutsättningar för att kunna prata med om frälsaren. Pastorn, han har visserligen en särskild förutsättning för att undervisa och ha uppsikt över församlingen, främst på bakgrund av den utbildning han själv får ta emot och på bakgrund av den kallelse församlingen har gett honom. Men ingen kan ersätta en kristens unika relationer som mor, far eller barn, som släkting, som vän eller som arbetskamrat. Det kan inte ersättas. Tanken att det är en pastor eller en annan kallad tjänares uppgift att fixa problem i familjerna och undervisa familjemedlemmar och bekanta, det tar inte in över sig just detta, att varje kristen är en präst inför Gud med den uppgift att predika hans härliga gärningar. Detta inkluderar både att undervisa, tillrättavisa, förmana, upprätta, vägleda och trösta med Guds ord i sitt dagliga liv. Det gäller för alla kristna. Sen lite om ordets tjänst, eller det som också brukar kallas för det offentliga ämbetet, eller offentliga predikoämbetet. Där det finns flera kristna som bekänner samma tro är det naturligt att de söker gemenskap med varandra för att gemensamt ge uttryck för sin tro och samlas kring Guds ord. Det är en naturlig följd av att ha tron i hjärtat. Vad är det första man gör? Man tittar, finns det andra troende här? Man söker upp andra troende människor. Man söker gemenskap som troende. Och Gud, han vill att hans barn ska samlas kring hans ord för att gemensamt byggas upp av ordet och för att gemensamt bekänna sin tro. Jesus har lovat att där människor samlas i hans namn, där ska också han vara. För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Gud skapar och samlar sin kyrka genom nådemedlen, genom sitt ord och genom sakramenten som är dopet och nattvarden. Dopet och nattvarden, de hör ihop med ordet. Det är två synliga sätt Gud är närvarande bland sitt folk tillsammans med evangeliet. I dopet kommer människan till tro och i nattvarden bevaras och stärks människan i tron. Tillsammans med evangeliet. Alltid tillsammans med evangeliet. Dopet utan Guds ord är inget dop. Ej heller är nattvarden från Gud utan att hans ord också är där. När kristna samlas kring Guds ord säger det sig själv att inte alla kan utöva sina prästerliga rättigheter samtidigt. Det skulle ha blivit ett kaos där alla pratar i munnen på varandra. Därför uppmanar Gud de kristna där de samlas att utse någon att förvalta nådemedlen och nyckelmakten på deras vägnar. Apostlarna gjorde detta i de församlingarna de besökte. De insatte äldste från församlingarna. Likaså gjorde Titus på Paulus uppdrag. Titus, får vi veta i Titusbrevet, han blev kvar på Kreta för att insätta äldste i varje församling. Detta var äldste från grupper av kristna som redan var församlingar. Församlingarna var redan bildade. De blev utvalda från församlingarna och det vore en omöjlighet om de blev insatt mot församlingarnas vilja. Ordningsföljden är därmed denna. Först uppstår församlingen kring förkunnelsen av Guds ord och därmed uppstår behovet av ordets tjänst att någon förvaltar de gemensamma rättigheterna och plikterna på församlingens vägnar. Det är inte pastorn som skapar församlingen, men församlingen som kallar pastorn som en naturlig följd av att vara församling. Församlingen finns först och nästan omedelbart så bör det finnas en pastor, men först församlingen, sen pastor. En församlingsledares egenskaper beskrivs av Paulus i 1 Timoteus brev 3 och Titus kapitel 1. Utöver den allmänna gåvan att undervisa som alla kristna har, så krävs en särskild gåva att undervisa för dem som kallas till en ordets tjänare i en församling. Lämpliga tjänare ska mätas mot de kvalifikationer som ges i Timoteusbreven och Titusbrevet. Under vanliga omständigheter krävs det en tids utbildning för att kunna tillfredsställa kraven både när det gäller förmåga att undervisa och förmåga att uppträda oklanderligt bland människor. En pastorsutbildning ska således bilda både kunskap och karaktär. Och eftersom det inte är gjort över natt så säger Paulus i 1 Timoteus brev 5:22: var inte för snabb med att lägga händerna på någon. Det ska inte gå för snabbt. Vi ska lägga märke till att begreppen biskop, herde, varifrån vi drar latinska ordet pastor, äldste och församlingsledare, de används i Nya testamentet för att beskriva samma funktion inom en församling. Bibelns bruk av ordet biskop motsvarar heller inte dagens bruk av ordet inom de stora folkkyrkorna och påvekyrkan. I Bibeln har biskop, episkopos, samma betydelse som äldste, presbyteros. Dessa ord användes ofta om varandra. De var på samma nivå. Det var inte så att biskop var här och så var presbyteros här nere. Utan var lika. I början. I Guds kyrka. Första kristna kyrkan. Sen påvekyrkan. De skapade väldigt snabbt det här hierarkiet. Biskopen lite högre än de andra. Och sen fick man påven efter en stund. Nödvändigheten av en kallelse. Vi bekänner med våra lutherska fäder i den augsburgska bekännelsen. Det här är gammal svenska, så ni får ursäkta mig. För att vi skola få denna tro har evangelieförkunnelsens och sakramentsförvaltningens ämbete inrättats. Ty genom ordet och sakramenten, så som genom medel, skänkes den helige ande, vilken hos dem som höra evangelium frambringar tron var och när det behagar Gud. Det vill säga att det icke är för vår förtjänst skull utan för Kristi skull som Gud rättfärdiggör dem som tror att de för Kristi skull upptagas i nåden. Och det citeras Galaterbrevet 3 där det står: för att vi genom tron skulle undfå den utlovade anden. Står i Augustana 5. Sen står det också i Augustana 14: om det andliga ståndet lära det att ingen utan vederbörlig kallelse bör i kyrkan predika offentligen eller förvalta sakramenten utan vederbörlig kallelse. Det här är Svenska kyrkans bekännelseskrift sedan 500 år tillbaka. Samma för finska folkkyrkan, samma för Sankt Johannes församling. De lutherska bekännelsekyrkorna i hela världen bekänner sig till bland annat den augsburgska bekännelsen från 1500-talet. Som en korrekt utläggning av Guds ord. Därför bekänner vi oss till dessa bekännelseskrifter. Vi menar att de utlägger Guds ord korrekt, Guds lära korrekt. De lutherska reformatorerna, de hade upptäckt Bibelns lära, att det är nödvändigt att någon predikar Guds ord för församlingen och att ingen får åta sig den uppgiften utan en ordentlig kallelse från församlingen. Vi hör ingenting om nödvändigheten av en apostolisk succession eller att handpåläggningen ger magiska krafter eller att den skulle ge en upphöjd karaktär eller något annat sådant. Det finns inte med i reformatorernas utläggning av vad det handlar om, predikoämbetet, eftersom det heller inte Bibelns lära. Evangeliet om frälsningen i Jesus Kristus gav Gud åt alla människor. Frälsningen i Kristus tillhör alla. Genom dopet får vi del av frälsningens gåva som en förlåtelse från våra synder och barnaskap och evigt liv hos Gud. Gud skapar så sin kyrka på jorden genom nådemedlen, evangeliet i ord och sakrament. Genom dessa medel skapar han kyrkan. Den skapas inte genom tjänarna. Det skapas inte genom pastorerna eller genom biskoparna eller genom något sorts av konsistorium av lärda män eller liknande grejer. Utan det skapas genom medel, evangeliet i ord och sakrament som skapar tron i hjärta hos varje människa. Varifrån församlingen uppstår och man kallar tjänare i den ordningsföljden. Gud, han ger också nyckelmakten, makten att förlåta och binda människor i deras synder till alla kristna. Och han har gjort alla till sina präster. Så evangeliets budskap, nådemedlen, nyckelmakten och prästadömet, det tillhör alla kristna människor. För att detta ska förvaltas på ett rätt och ordentligt sätt i församlingen måste någon kallas att göra jobbet på andras vägnar. Annars skulle det bli oordning. Och dessutom har inte alla kristna fått samma gåvor inom församlingen. Det finns olika gåvor och inte alla har gåvan att undervisa eller leda. För att tjäna som ordets tjänare i en församling krävs särskilda kvalifikationer. Och det krävs en kallelse från dem man ska tjäna. Det är varje församlingsprivilegium och plikt att kalla någon att predika ordet för dem och att förvalta sakramenten på deras vägnar. Det är inte någonting de kan göra, men det är någonting de ska göra. I skriften finns det exempel på två olika kallelser. Direkt kallelse och det vi kallar för indirekt kallelse. Den direkta kallelsen fick profeterna och apostlarna av Gud själv. Gud talade direkt till dem, kallade dem direkt. Gud talade till dem på något direkt sätt så att de förstod att de hade fått kallelsen att predika ordet. Gud kallade Mose, han kallade Jesaja, han kallade Jeremia och så vidare. Även om de tvekade och var osäkra och sa nej, inte mig, ta han och så vidare. Gud kallade direkt. Och de tog på sig uppdraget. Paulus, han är den sista i skriften som finns registrerat i skriften som har fått en sådan direkt kallelse. Efter Paulus finns inga sådana berättelser längre i skriften. Utan efter Paulus så ser vi att alla tjänare kallades genom församlingar. Som vi tidigare sett gav Gud sitt ord åt sitt folk. Han gav allt åt sina barn, de troende. De äger allt. Allt tillhör de troende församlingen, som Paulus säger till korintarna. Därför ska ingen skryta över människor, för allt är ert. Paulus, Apollos och Kefas, världen, liv och död. Nutid och framtid, allt är ert. Men ni tillhör Kristus och Kristus tillhör Gud. Här beskriver Paulus sin och sina medarbetares relation till församlingen i Korint. De är församlingens tjänare medan församlingen utgår från Kristus. Apostlagärningarna 6. Den talar om diakonerna som valdes av församlingen. Och följande apostlagärningarna 14 talar om att Paulus och Barnabas utsåg äldste åt församlingarna. Ordagrant utsåg genom val eller på grund av ett val som hade funnits. Det var inte bara utsåg, men utsåg med församlingens stöd. De hjälpte dem att få dem insatt, kan man säga. Ni gör så här när ni ska insätta dem ni har valt. Ungefär så. En som har utbildat sig till pastor, det vi ibland brukar kalla för kandidat i teologi. Han blir inte pastor genom ordinationen eller prästvigningen, men genom kallelsen som han accepterar. Det fordras en vilja från båda parter. Den part som ska tjänas och den som ska tjäna. Församlingen och utsedd tjänare, för att det ska finnas en enighet, för att det ska finnas en möjlighet att tjäna en församling. Handpåläggningen, det är endast ett synligt sätt att bekräfta den enighet som redan finns mellan församlingen och den utsedde tjänaren. Handpåläggningen, prästvigningen, är inte nödvändig. Vi brukar kalla det just för prästvigning eller ordination, det här handpåläggningen. Det är en praxis vi har i den lutherska kyrkan, en praxis vi har fortsatt med. Och det är en gammal kyrkotradition, och den nämns i skriften, den nämns som Titus och Timoteus kom ihåg när de la händerna på er, fick den heliga ande och så vidare. Men å andra sidan, det befalls inte i skriften. Det här handpåläggningen, det finns ingen befallning, lägg händerna på dem, då är de insatta. Det är en god tradition dock, där det blir synligt för alla att en man insätts i ordets tjänst efter att han har mottagit och accepterat en kallelse. Då är det en god tradition när det finns en kallelse i botten. Finns det ingen kallelse så är det en dålig tradition. För då kan det verka som att det här kommer sån prästen och församlingen, medan det ska komma sån underifrån församlingen upp, kallar pastorn. Sen lekmannens ansvar för ordets tjänst. Lekmännen är de medlemmar i en församling som inte har den här tjänsten, ordets tjänst, det offentliga ämbetet. Det är de däremot som har kallat någon att tjäna dem med ordet, att förvalta sakramenten på deras vägnar, att vaka över dem som herdar med Guds ord, att ha uppsikt över deras församlingen. Det är lekmännen som kallar. Det är de som har makten i och med, som en följd av att prästadömet tillhör dem och allt det som följer med prästadömet, nämligen evangeliet, nådemedlen, nyckelmakten, det som det behövs någon sorts ordning för att förvalta i en grupp, en samling av troende. Eftersom församlingen finns på grund av ordets förkunnelse, så är det också lekmännens ansvar att upprätthålla förkunnelsen av ordet i församlingen i enlighet med skriftens förevisningar. Lekmännens ansvar är att pröva och kalla lämpliga kandidater för ordets tjänst. I större kyrkor brukar det vara en gemensam uppgift där själva utbildningen föregår vid någon studieinstitution, och prövningen görs åtminstone till en del av de som följt kandidaten genom studierna. I yttersta konsekvens är det ändå varje församlings ansvar att pröva, bedöma lämplighet och skicklighet för uppgiften som pastor, sedan kalla, sedan insätta i tjänsten. Det församlingen ska tänka på när den väl insatt sin pastor är att pastorn tjänar Gud. Han är ordets tjänare och han är Guds tjänare. Hans uppgift är att vara trogen Guds ord och tjäna Gud genom att tjäna församlingen med Guds ord. Det är skriften, Bibeln, som är hans arbetsredskap. Därifrån ska han hämta undervisningen. Därför ska han på talarstolen inte berätta om sina personliga åsikter eller erfarenheter eller tankar, inte vad han tycker eller menar, utan han ska säga att så står det skrivet, och alla ska kunna säga amen efteråt. Pastorn ska inte presentera något nytt, utan de eviga sanningar som sedan 2000 år tillbaka predikats, förkunnats och lagts fram av Guds tjänare. En kallelse till tjänst i en församling får inte ske, den får inte ges på falska premisser. Och vad är en falsk premiss? Det är om man säger till någon, kom och hjälp oss att predika ordet, medan man egentligen menar kom hit och lek cirkus, spel fotboll med oss eller liknande grejer. Man kanske inte är så jätteduktig på att spela fotboll, men ens lämplighet är att förkunna Guds ord. En kristen församling, den existerar på grund av att ordet predikas där. Man måste kunna förvänta att de som kommer till en sådan församling och som tar en kallelse där har detta som utgångspunkt. Att vi kommer dit för att där predikas ordet. Om inte ordet är den gemensamma nämnaren och samlande faktoren, då har inte församlingen något existensberättigande som kristen församling. Den kan ha det som en fritidsförening. Och gärna det, men inte kalla sig kristen församling. Sedan kan det förstås finnas många individuella förväntningar om vad en kristen församling ska vara och ska åstadkomma. Människor dras till en församling med olika individuella behov. En del kanske menar att det är ett lämpligt ställe att utöva sina personliga intressen och hobbies och gärna involvera de andra medlemmarna i sina aktiviteter. Att det är det som är utgångspunkten för att de är med i församlingen. Andra kanske tycker att kyrkan ska öka sin medlemsmassa. Vi vill ha mer folk med. Så vad gör vi? Vi tittar vad funkar i världen. Jo, använda oss av olika psykologiska mekanismer. Grupppsykologi olika, på olika sätt. Suggestion. Skapa entusiasm. Eller genom att tona ner budskapet. Inte för mycket lärare, så mindre lärare får vi mer folk. Andra igen kanske har konkreta personliga problem i sina liv som måste lösas av andra medicinska professioner. Kom ihåg, pastorns arbetsredskap är Bibeln. Han har ingen utbildning i hjärnkirurgi eller hjärtkirurgi eller liknande. Låt kyrkan få vara kyrka och låt pastorn få vara pastor. Det finns många världsliga föreningar man kan gå med i för att få utlopp för sina personliga intressen. Och det är helt okej. Och det finns mycket man kan hitta på om man vill ha underhållning i vardagen. Det är inte kyrkans uppgift att underhålla medlemmarna. Vill man spela fotboll, då går man med i fotbollsklubb. De är jätteduktiga på fotboll där. Pastorns mål och uppgift är att hela människans själ med Guds ord. Hans uppgift är att predika ordet och använda det i allt arbete. Mycket sannolikt, mest sannolikt så händer det i alla kristna församlingar på hela jorden, så blir väldigt många besvikna av att pastorn inte kan uppfylla deras önskemål som gäller deras jordiska liv. En trogen tjänare, han vill trots dåligt genomtänkta kallelser tjäna troget den kallelse han har fått. Men han vill tjäna i kraft av den uppgift Gud gett honom i sitt ord, inte i kraft av de förväntningar människor har. Hans uppgift är att behaga Gud, inte att tillfredsställa människor. Att behaga Gud har företräde för en ordets tjänare. Sen lite om förvaltaransvaret. I den lutherska kyrkan så tycker vi om nåden. Nåden och luthersk, det är nästan som synonymer. Vi tycker om detta ord, nåden, eftersom det betyder gratis. På latin, gratia, gratis. Och vi vet vad gratis är för någonting. Det betyder att vi inte behöver betala någonting. Lutheraner, de tycker om gratis. Behöver inte göra någonting. Gratis frälsning tycker vi om. Gratis frälsning. Paulus, han skriver i sitt brev till de kristna i Efesos. Av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Amen. Den följande versen, den talar om att vi ska göra goda gärningar, men vi säger amen än så länge. Det finns ett annat ställe också som talar om nästan samma sak, någonting annat, inte nåden, men någonting annat. Romarbrevet 3:28, där står det: vi hävdar nämligen att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Genom tro utan laggärningar, icke laggärningar. Då Martin Luther översatte Bibeln till tyska för 500 år sedan lade han till ordet allein. Allein före tro. Före ordet tro. På tyska står det allein durch den Glauben. Allein durch den Glauben. Han översatte bibelstället med alena genom tron. Alena genom tron. Utan laggärningar. Så att man skulle vara säker. Verkligen inte laggärningar. Utan helt ensamt tro. Det som han gjorde när han lade till alena, det speglar Bibelns lära om frälsningen. Han lade till alena före tron för att verkligen poängtera att frälsningen är något annat än gärningar. Och det finns inget annat att lägga till frälsningen i Jesus Kristus. Frälsningen är vår genom tron alena. Och den är det av nåden alena. Är inte nåden heller alena, då är den heller ingen nåd. Den måste också vara alena, ellers är det ingen nåd. Så resonerade vår gode vän Martin Luther. Nåden, den står i motsats till gärningar. Nåden, den utesluter gärningar. Den utesluter våra gärningar. Nåden, den är ett resultat av Guds gärningar för oss. Vi står som rättfärdiga inför Gud på grund av Kristi fullkomliga gärningar i vårt ställe. Det är hans gärningar som åstadkommer frälsningen. Då han i sitt liv höll Guds lag fullkomligt, så gjorde han det för oss. Hans gärningar är fullkomliga. Och då han dog på korset för våra synder, så var det för vår skuld han offrade sin kropp och sitt blod. Det är nåden. Nåden alena. Vi kan inte lägga några egna gärningar till frälsningen. Det är en omöjlighet. Försoningen i Jesus Kristus, det är ett objektivt faktum. Och det är vi väldigt glada över, att det är ett objektivt faktum. Vi kan inte påverka det. Han offrades en gång för alla på korset på Golgata. Frälsningen, den är fullbordad. Segern är vunnen av Kristus för oss. Vi har evigt liv hos Gud på grund av Kristi gärningar för oss. Hans goda gärningar är det som gör oss rättfärdiga. Frälsningen är av nåden alena, genom tron alena. Paulus, han fortsätter så i sitt brev till Efesierna. Vers 10, kapitel 2. Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Detta är vad vi brukar sammanfatta med ordet helgelsen. Helgelsen kommer efter rättfärdiggörelsen i den ordningsföljden. Vill man vara bibelt trogen lutheran, så är det viktigt att ha ordningsföljd klart för sig. Vad kommer först? Vad kommer som nummer två? Frälsning först, gärningar nummer två. Efter det att frälsningen är ett fullbordat faktum, så har vi som Guds barn fortfarande en utmätt tid att leva här på jorden bland andra människor. Utan att det är gärningar vi ska göra för att förtjäna något, så vill Gud att våra liv som troende ska bära frukt här på jorden. Det är hans vilja. Vi ska göra goda gärningar som en frukt av den gärning Kristus gjort för oss. Det finns mycket att säga om goda gärningar bland de kristna, där det viktigaste förstås är att uppfylla missionsbefallningen. Gå ut med evangeliet, gör alla människor till hans lärjungar. Döp dem och lär dem. Och om man bara tänker på vad lär dem betyder, lär dem att hålla, betyder för någonting, så betyder det livslångt arbete. Lär dem att hålla. Livslångt arbete med att lära någon att hålla. Några av de andra gärningarna vi är kallade att vandra i är det vi sammanfattar med ordet förvaltning. Eller vi brukar ofta tala om förvaltarskap, men just nu kallar jag det för förvaltning. Det låter väldigt tråkigt. Det låter som att det är någonting från kommunen. Förvaltning är ett jättetråkigt ord. Man vet att det finns förvaltning. Man vet att det finns mycket folk som jobbar med sånt. De sitter på kontor hela livet, 40 år. Vad de har gjort vet vi inte, men de håller på med förvaltning. De flesta tycker inte om förvaltning. Det är alldeles för tråkigt. Man ser ju inga synliga resultat. Man får ingen heder och ära. Vad nytta är det att hålla på med förvaltning? Förvaltning, det ses ibland på som ett nödvändigt ont. Man måste ha det, men ingen tycker om det. Många stänger öronen när de hör ordet förvaltning. Om de sitter på ett möte där de ska välja representanter, kan man titta mot utgångsdörren. Hälften av församlingen försvinner ut dörren. Andra, ja, de springer och gömmer sig kanske. Varför? Jo, man kan riskera att bli invald i något där det inte finns någon väg ut. Man kan bli invald nästan på livstid, kan man tänka sig. Ofta är det inte så illa. Kanske måste man sitta 5 år, 10 år, 20 år. Och är det roligt så kan man sitta hela livet. För det gör det inte så farligt. Man lär sig att ha glädje, att hålla på med förvaltning också. Men om vi tänker oss om, så finns förvaltning överallt i samhället runt oss. Det är det som finns i kommunerna. Det är det som gör att samhället fungerar. Det är det som gör att vi har ljus här idag. Lamporna fungerar, det finns el, elektricitet, elnätet. Allt fungerar som vi tar för givet. Att vi lever i ett någorlunda välfungerande samhälle är att vi har en fungerande förvaltning i vårt samhälle. Folk som gör samma sak om igen varje dag, år ut, år in, och så blir de pensionärer. Förvaltning, det går i korthet ut på att använda och bevara något av värde på andras vägnar. Jesus, han talar flera gånger om kloka och dåraktiga förvaltare. Och Peter, han talar lite om det i sin predikan idag. Förvaltning, det står i motsats till tanklöshet och kortsiktighet. Förvaltning handlar om att tänka åtminstone så långt som till nästa dag, och kanske helst ännu lite längre än nästa dag, kanske 2 dagar fram i tid helst. Förvaltning, det är något aktivt och det är något som är långsiktigt. Man måste tänka långt fram i tid också. Vi ska samtidigt, 2 saker på en gång, det är jobbigt, ska samtidigt använda och bevara. Det är inte synonymt med massa synliga resultat, men det handlar om kloka beslut. Jesus, han berömmer den kloka förvaltaren. Och då blir en del av besluten också att säga nej, det här gör vi inte i vår församling. Nej, det här kommer vi inte att genomföra, eftersom man ska driva klokt förvaltarskap på Guds vägnar. Gud vill att vi ska vara trogna förvaltare. Gud kallar oss att förvalta hans gåvor till oss på ett klokt sätt. Hans gåvor, de känner vi, evangeliet i ord och sakrament. Sen finns nådegåvorna som varje människa får. I en kristen församling behövs klokt förvaltarskap. Det är meningen att det ord som samlar de kristna ska fortsätta att samla de kristna till tidens slut. Tänk på det. Det är inte bara idag ordet ska samla, men också nästa söndag. Om 2 söndagar, på julafton, på påskdagen, nästa bibelhelg om ett år. Förstås om inte Jesus kommer igen, men det vet vi inte. Så vi arbetar som om han kan komma tillbaks imorgon och som om det är 1000 år tills han kommer tillbaks. Vi gör det vi kan utifrån våra förutsättningar och krafter och förmåga idag. Men också så att vi ska kunna göra det om ett halvt år, om ett år och så vidare. Vi förbrukar inte 100% idag om det gör att vi inte kan predika nästa söndag, till exempel. Vi ska inte upphöra att predika Guds ord. Därför behöver församlingen se till hur de förvaltar det Gud har gett dem så att förkunnelsen av Guds ord kan fortsätta till Jesus kommer igen. Och vi vet inte riktigt när han kommer igen. Det betyder igen att varje kristen lekman måste se till hur han använder de gåvor Gud har gett honom vid sidan av evangeliet. Och gåvor från Gud, det är allt som vi har, allt som vi äger och har. Mat, kläder, ägodelar, pengar, familj, bekantskaper, vänner, familj. Olika nådegåvor, allt hör Gud till. Bekantskap av vänner, familj, det är gåvor. De andra var nådegåvor, men gåvor. Allt hör Gud till. Detta måste användas klokt så att det stöder förkunnelserna av ordet i församlingen. Eftersom det är lekmännens församling och lekmännens kyrka, så är det också naturligt att de är med och stöder kyrkans verksamhet. Genom kollekter, kyrkoskatt eller medlemsavgifter stöder lekmännen automatiskt sin kyrka. Betalar du en euro till din kyrka, går den i kassan till din kyrka, används av din kyrka. Ett automatiskt stöd till kyrkan. Och det är en bekännelse i sig själv till vilken kyrka du ger dina pengar. De pengar Gud har gett dig att förvalta på hans vägnar. Det betyder att medlemskapet i en kyrka, i en kyrkoorganisation, i ett samfund, det förpliktar. Det är förpliktande medlemskap. Så det är en stor skam och stor oordning när kristna människor inte är medvetna om sitt medlemsansvar i kyrkan, utan de hoppar runt och delar gemenskap där de tycker det passar bäst just för den stunden. Man kan ha kaffegemenskap i den ena församlingen, nattvardsgemenskap i den andra, social gemenskap i den tredje församlingen, gudstjänstgemenskap i den fjärde och så vidare. En sådan oordning finns det inget stöd för i skriften. Det fanns ingen i Nya Testamentet som var med lite här och där allt efter behag, utan Nya Testamentets lära om församling, det är ju att man ska vara överens, man ska vara eniga. Man ska utesluta de som lär falskt. Det krävs enighet, enhet. Skriftens lära om kyrkan, den handlar om läroenhet, enhet i läran. Det här lära, det är också ett ord som folk, de tycker det är ett tråkigt ord. Nästan lika tråkigt som förvaltning är ordet lära. Men det är ännu viktigare, för det handlar om vår frälsning. Så enhet i läran, det är utgångspunkten och grunden för all kristen, sann kristen gemenskap i Nya Testamentet. Enhet i lära. Vad säger skriften? Vad säger du att skriften lär? Säger vi samma sak? Tror vi samma sak? Gör vi det, låt oss fira gemensam gudstjänst. Och sen glädja oss över alla välsignelser som följer med automatiskt som en frukt av en sådan enhet i läran. Då kan man få alla de här andra sakerna som en frukt. Då får man kaffegemenskap. Då får man trevlig fotbollsmatch och så vidare. Som en frukt av den enhet som har konstaterats. Så det här är alltså utgångspunkten och grunden för all sann kristen gemenskap i Nya Testamentet. Att det här inte har varit praxis i de stora kyrkorna sedan den första kristna kyrkan. Det är ingen ursäkt för att inte praktisera det så. Enhet i läran är det som etablerar gemenskap mellan kristna och därmed mellan kyrkor och församlingar. Lekmannens ansvar är att se till så att det finns en sådan läroenhet. Lekmannen är ansvarig för läran. Varför? Missionsbefallningen, nyckelmakten, nådemedlen, allmänna prästadömet. Lekmannen är ansvarig att se till så att det finns läroenhet först inom sin egen församling och sedan bland församlingarna inom samma kyrka. Lekmännen ska därför känna sin bibel. Och för att känna bibeln så måste man läsa i sin bibel regelbundet, hela livet. Det fordrar alltså att lekmännen deltar aktivt i den undervisning som ges i församlingen och att de tar till sig av undervisningen i församlingen. Eftersom det är lekmännens kyrka så är det också deras ansvar att vara med och leda och styra kyrkan i enlighet med Guds ord. Så det fordrar delaktighet och medverkan i olika styrande funktioner och att ansvar tas för det som händer i kyrkan. Är man medlem i en kyrka så har man också ett kollektivt, ett gemensamt ansvar för det som händer där. Särskilt det som handlar om förkunnelsen och läran och förhållande mellan lära och praxis. Och ett exempel på här förhållande mellan lära och praxis är om man i sina lärodokument i kyrkan säger att inga kvinnor får tjäna som pastor i församlingen, medan i praktiken så har man kvinnlig pastor i församlingen. Det är mismatch mellan förhållande, lära och praxis. Också lekmannens ansvar. Mycket av förvaltaransvaret inom församlingen kan dock, och det brukar ofta vara så, att det delegeras till vissa människor. Så lekmännen delegerar det här ansvaret som de har till de funktioner som vi brukar ofta sammanfatta i antingen herden som en person eller de äldste, ett spektrum av personer, kyrkoråd, kyrkostämma, styrelse. Man delegerar det till vissa människor att ta hand om de svåra besluten, att ha koll på läget, ha koll på det här med läran och så vidare. Man har lärokommission kanske. Så det man delegerar ofta sådana här saker. Men det är lekmannens ansvar. Det kommer ifrån lekmannen. Lekmannen får inte glömma. Han är ansvarig för hur de människor han har varit med på att utse hanterar de här sakerna. I slutändan är det ändå lekmannen som sitter med räkningen. Och räkningen menar jag då både att betala räkningarna och en annan räkning som handlar om tron drabbas av konsekvenserna om det brister i förkunnelsen av ordet. Tron blir svagare om förkunnelsen brister. Man kan förlora tron om förkunnelsen av ordet inte bevaras rent. Gud, han har lovat att bevara oss alla i tron. Vi behöver inte vara oroliga. Går runt att vara oroliga för att förlora tron. Gud har lovat att han ska bevara oss alla våra dagar. Oavsett att fienden aldrig ska vinna. Hur bevarar han oss i tron? Jo, han bevarar oss genom medel. Varför han har valt att göra så, det vet vi inte. Vi vet inte varför han har valt att bevara oss genom det skrivna ordet i Bibeln, genom sakramenten, genom sakramentsförvaltning, genom att vi ska döpa barnen, genom att vi ska fira nattvard ofta och regelbundet, genom att vi ska samlas kring hans ord och så vidare. Gud har valt att göra det på det viset. Han bevarar oss i tron genom yttre medel. Om vi förkastar de yttre medlen, om vi försummar att lyssna till hans ord, då kan vi gå förlorade. Inte för att Gud ville det, men för att vi inte brydde oss. Så vi behöver inte vara rädda för att förlora tron, men förkastar vi Guds ord, då förlorar vi tron. Så det vi ska tänka på, det är att bevara Guds ord rent ibland oss. Det ska vi vara rädda om. Att ordet predikas rent ibland oss, det gör det inte av sig självt. Om vi inte bryr oss, om vi inte tänker på det, om vi inte driver klokt förvaltarskap, då är inte säkert vi har någon ren och bibeltrogen förkunnelse i vår kyrka. Så vi ska bry oss, vi ska tänka på den rena läran, vi ska tänka på det som har med förvaltning att göra. Eftersom i slutändan rör det sig om den eviga saligheten. Gud ska ha all ära, men han har kallat oss att vara kloka förvaltare över allt som han har givit oss, särskilt över sitt ord till oss. Han har givit oss sitt ord att gå ut med till alla människor och att bevara dem i detsamma ordet genom deras liv, från vugga till grav. En sådan kyrka ska vi vara, inte en punktinsatskyrka utan liv för hela människors liv. Så vi ska vara kloka förvaltare. Så lekmanna ansvaret i korthet, det är att ta ansvar för ordets förkunnelse i sin församling, så att det blir till välsignelse för alla församlingens medlemmar. Och den största välsignelsen för alla församlingens medlemmar, det är förstås att de faktiskt bevaras i Guds ord, eftersom genom ordet bevarar Gud människan i tro. Amen.